Hej, jag heter William. Välkommen till Nine Gnar Tree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Foraging with Kids 52 Wild and Free Edibles to Enjoy with Your Children av Adil Nosedar är en praktisk familjehandbok om att upptäcka vilda växter tillsammans med barn. Boken, som omfattar 224 sidor, riktar sig främst till föräldrar, pedagoger och familjer som vill göra naturvistelser mer konkreta genom att koppla ihop växtigenkänning, matlagning och enkla aktiviteter. Nosedar utgår från vanliga växter som kan finnas i parker, skogsbryn och häckar, vilket gör ansatsen relevant även för familjer som inte bor nära ren vildmark. Innehållet är inte en avancerad botanisk flora, utan en lättillgänglig introduktion till 52 ätliga eller användbara växter. Växterna ordnas efter typ, exempelvis frukter, bär, blommor, örter och ogräs, snarare än strikt efter årstid. Boken kombinerar fakta om identifiering med recept, projekt och svartvita illustrationer som barn kan färglägga. Samtidigt förutsätter ämnet försiktighet eftersom säker artbestämning, rätt växtdel och ren växtplats alltid är avgörande vid all vildplockning. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, foraging som gemensamt lärande, inte bara insamling av mat. Bokens centrala idé är att vildplockning kan vara en form av gemensamt lärande mellan vuxna och barn. Fokus ligger därför inte enbart på vad som går att äta, utan på processen att lägga märke till växter, ställa frågor och förstå hur naturen nära hemmet fungerar. När barn får leta efter, namnge och använda en växt blir sambandet mellan landskap och måltid tydligare än när mat enbart kommer från en butik. Det kan också göra naturbesök mer målinriktade utan att de behöver förvandlas till formell undervisning. Nosedars upplägg knyter ihop utforskande och praktisk användning. Barn kan exempelvis följa vägen från att hitta en växt till att den ingår i familjens mat eller i ett enkelt projekt. Den konkreta kopplingen är viktig eftersom den ger växtkunskapen ett direkt sammanhang. Boken framhåller även att barn ofta blir mer benägna att prova sådant de själva har varit med och samlat in och tillagat. Det är dock inte ett argument för att romantisera all vild mat som automatiskt bättre, utan för delaktighet som pedagogiskt verktyg. I en svensk kontext ligger detta nära friluftslivets tradition av närhet till skog, parker och stränder. Samtidigt behöver familjer anpassa artkunskap, säsong och lokala regler till platsen där de faktiskt plockar. Boken fungerar bäst som en ram för uppmärksamhet och samtal med den vuxne som ansvarig vägledare. För det andra, växtgrupper ger en helhetsbild av hur arter förändras över året. Istället för att främst följa en kalender organiserar Foraging with Kids materialet efter växttyp, som frukter, bär, blommor, vilda örter och ogräs. Det är ett genomtänkt grepp för nybörjare. En familj som lär känna en enskild art behöver inte bara veta när den kan skördas, utan också hur den ser ut innan blomning, under blomning och när frukt eller frö utvecklas. En sådan helhetsbild kan göra igenkänningen säkrare och mer långsiktigt hållbar än en ren lista över månadens skörd. Strukturen ger också barnet språk för skillnader mellan växter. De kan jämföra blad, skälkar, blommor och växtplats snarare än att enbart minnas ett namn eller en bild. Författaren väljer vanliga och relativt lätt identifierade växter från miljöer som parker, skogar och häckar. Det sänker tröskeln, särskilt för familjer i tätort som saknar tillgång till avlägsna marker. Samtidigt finns en tydlig begränsning. Växters utseende varierar med växtplats, ålder och årstid, och svenska arter och förväxlingsarter kan skilja sig från dem i en brittiskt präglad bok. Ett barn bör därför aldrig förväntas avgöra om något är ätligt. Bokens organisation är värdefull för observationsförmåga, men den vuxne måste komplettera med lokal artkunskap, aktuella källor och återhållsamhet när identifikationen inte är helt säker. För det tredje, recept och små projekt förvandlar växtkunskap till användbar erfarenhet. En utmärkande del av boken är att den inte stannar vid identifiering. Varje växt kopplas till förslag på hur den kan användas, genom enkla recept eller familjeprojekt. Exempel som lyfts i beskrivningar av boken är tvål av hästkastanjer, äggfri kräm där groblad används som hjälp att få konsistens och användning av sårmynta vid mindre skador. Syftet är att visa att växter kan ha kulinariska och praktiska roller, inte bara vara objekt att känna igen på en promenad. Detta upplägg förklarar varför boken är särskilt riktad till barnfamiljer. En art blir lättare att minnas när den associeras med smak, doft, tillagning eller ett handfast moment. Recepten ger dessutom en naturlig arbetsfördelning där barn kan delta i säkra delar som att sortera, skölja under vuxens uppsikt eller mäta ingredienser. Medan vuxna ansvarar för artbestämning, hygien, redskap och upphettning. Praktiska användningar måste ändå läsas med omdöme. Att en växt har en traditionell användning innebär inte att den ersätter medicinsk bedömning eller vård. Likaså är en växt inte lämplig att äta bara för att den finns i en guide. Växtplatsen spelar roll, exempelvis risk för trafikföroreningar, bekämpningsmedel, hundrasning eller förorenad mark. Bokens styrka ligger alltså i att göra kunskap till handling, men handlingen kräver vuxenkontroll och lokala säkerhetsbedömningar. För det fjärde, illustrationer och färgläggning gör boken till en enkel naturdagbok. Boken svartvita, handritade illustrationer har en dubbel funktion. De stödjer växtstudiet, men är också avsedda att kunna färgläggas av barn. Recensenter har beskrivit detta som ett sätt att föra boken från vanlig uppslagsbok mot en första form av naturjournal. Det är en väsentlig skillnad, eftersom barnet inte bara tar emot information utan lämnar egna spår i materialet, genom färg, anteckningar och egna namn eller iakttagelser. Färgläggning ska dock inte förstås som ett exakt identifieringsverktyg. Växtfärger varierar och svartvita teckningar kan inte ensamma ersätta kontroll mot flera säkra källor. Det pedagogiska värdet ligger snarare i att barnet stannar upp och tittar. Att försöka återge färgen på en blomma, bladens form eller en frukts utveckling tränar detaljseende och minne. När samma växt återbesöks senare under säsongen kan familjen också samtala om vad som har förändrats. För svenska föräldrar och lärare passar metoden väl i utflykter, fritidsverksamhet, hemskolning eller skogsgruppsliknande aktiviteter. Man kan komplettera boken med egna foton, datum och uppgifter om växtplats, exempelvis park, vägkant eller skogsbryn. Därmed blir dokumentationen mer lokal och mindre beroende av att bokens illustrationer exakt motsvarar den flora barnen möter. Det interaktiva formatet är en av bokens tydligaste pedagogiska kvaliteter. Slutligen, säkerheten är den nödvändiga gränsen för familjens villplockning. Foraging with kids presenteras som en tillgänglig ingång till ämnet, men foraging är aldrig riskfritt. Många växter har giftiga eller irriterande förväxlingsarter och även ätliga växter kan vara olämpliga beroende på växtdel, tillagning, mängd eller växtplats. Den viktigaste praktiska principen är därför enkel. Ingen äter en växt som inte har identifierats med full säkerhet av en kunnig vuxen. Barn kan vara aktiva deltagare i sökandet, men ska inte bära ansvaret för beslutet. Bokens inriktning på vanliga och lättidentifierade växter är ett rimligt sätt att begränsa komplexiteten, men den ersätter inte lokal vägledning. Recensioner av boken betonar också att den är mindre teknisk än en botanisk fälthandbok. För familjer är detta både en styrka och en begränsning. Språket och aktiviteterna gör starten mindre avskräckande, medan säkerheten kräver att en vuxen också använder regional flora. Foraging-kurser eller vägledning från erfarna lokalkännare. I Sverige tillkommer frågor om allemansrätten och hänsyn till naturen. Att få plocka vissa vilda växter innebär inte att man får skada mark, ta från skyddade områden eller samla så mycket att platsen utarmas. God praxis omfattar också att plocka små mängder, lämna växter för pollinatörer och djur, undvika privat tomtmark och respektera lokala föreskrifter. Boken blir mest användbar när nyfikenheten balanseras av dessa tydliga gränser. Sammanfattningsvis, Foraging with Kids passar bäst för föräldrar, mor- och farföräldrar, lärare och ledare som vill ge barn en konkret ingång till växter, mat och naturvistelser. Den är särskilt användbar för nybörjare som söker en familjevänlig aktivitet snarare än en fullständig botanisk referens. Bokens praktiska nytta ligger i kombinationen av växtporträtt, enkla recept, skapande projekt och illustrationer som kan användas aktivt. Den kan hjälpa vuxna att planera promenader och utflykter där barnen får ett tydligt uppdrag, samtidigt som de tränar observation, språk och förståelse för var mat kan komma ifrån. Det som skiljer Nocedars bok från många traditionella vilplockningsguider är dess barncentrerade form, istället för att främst prioritera artlistor. Skördesäsonger och avancerade botaniska kännetecken bygger den ett deltagande kring färgläggning, anteckningar och användning i köket eller hemmet. Ordningen efter växtgrupp uppmuntrar också läsaren att följa en art genom flera utvecklingsstadier. Detta gör boken mer till ett arbetsmaterial för familjer än till enbart en uppslagsbok. Samtidigt bör den användas som introduktion, inte som enda säkerhetskälla. Svenska läsare behöver dubbelkontrollera arter mot lokal flora, ta hänsyn till växtplats och följa allemansrätten samt områdesspecifika regler. Med det förbehållet erbjuder boken ett ovanligt tydligt sätt att försena vardagsnära naturpedagogik, matintresse och kreativt familjearbete. Om du vill stödja Adele Nocedar, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!